Hej och välkomna till Tyresö-radion och Tyresö-soffan. Och jag som pratar är Kristina Melsén, Folkpartiet, och med mig har som vanligt
Ann Sanning-Bingen, socialdemokrat.
Ja, och idag sitter vi inte i en soffa.
Nej.
Vilket vi brukar göra, utan vi sitter i vår nya fina studio i Tyresö centrum.
Precis, och orsaken är att vi nu har fått med oss en viktig person här i kommunen. Och han har inte lika mycket tid, så han hinner inte åka och sätta sig i någon soffa, utan då får vi hålla oss nära kommunhuset. Vem har vi fått med oss?
Andreas Jonsson, just. Moderaterna och ordförande i socialnämnden.
Precis.
Och hade jag vetat att ni hade erbjudit en soffa så hade jag kanske haft lite mer tid. Nej, jag skojar bra.
Ja, men vi ska se om vi klarar av att hålla samma trevliga stämning i vanliga stolar. Mm. Och de här låter lite mer så att vi får se till att sitta stilla här i studion.
De är bekväma så det är lugnt.
Ja, bra. Kan inte du presentera lite grann om dig själv? Vem är du? För du har inte suttit så länge i kommunen som ordförande för socialnämnden. Vad gjorde du innan? Och hur gammal är du? Och var bor du?
Oj, ja, skostorlek och sådär.
Ja, exakt.
Ja, nej, men den skippar vi. Jo, nej, jag har ju varit ordförande sedan 2010. Och det första politiska engagemanget i kommunen här var 2006 då, när jag kandiderade till kommunfullmäktige då för Moderaterna. Jag har bott i Tyresö sedan 95. Har däremot historia sedan barndomen här ute, för att mina föräldrar hade sommarställar ute, så jag var här på somrarna. Och har några fragmentariska minnen av det blåsiga centrumet.
Aha, som brukar vara en sån här
milstolpe, eller vad man säger.
Ja. Så. Hur gammal sa du att du var?
Det sa jag inte. Jag är 33.
33?
Mm.
Och du kommer ändå ihåg det blåsiga centrumet?
Ja. Jag vill tro att jag gör det.
Ja, vad bra. Mm. Kul. Ja. Mm. Vi är så mycket äldre än vad du är.
Så vi kommer väl ihåg. För vi körde våra barnvagnar här på den tiden.
Mm. Exakt.
Mm. Då fick man hålla hårt i så de inte blåste iväg.
Ja. Mm. Lite mer. Socialnämnden är en jättestor verksamhet. Jag har ju kommit ny där, så att jag är bara suppleant i socialnämnden.
Och jag har suttit där. Men det är så länge sedan, så att det såg helt annorlunda ut på den tiden.
Vilka områden är det du ansvarar för?
Det är ju då tre stycken verksamhetsområden som vi kallar det. Dels är det äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorgen.
Och när du säger individ- och familjeomsorg, vad är det för någonting?
Ja, det är en rad olika verksamheter som är till för människor som tillfälligt eller långvarigt har sociala problem och behöver hjälp med dem på olika sätt. Mm. Från små spädbarn till äldre personer.
Men det är ingen verksamhet som förskolor och sånt tillhör ju inte socialnämnden.
Nej, det gör ni inte.
Nej, för det gjorde en gång i tiden.
Det gjorde det på den tiden jag satt där.
Ja. Men vad är det för verksamheter man har då för barn och ungdomar?
För barn och ungdomar så har vi till exempel, vi har ju en del verksamheter, ska man säga, gränserna är ju inte alltid så lätta att se då, och det ska det ju inte vara heller. Det ska ju vara en verksamhet som ja, gränslös verksamhet eller vad man ska säga. Mm. Där man inte har något så. Så vi har ju verksamheter ihop med barn- och utbildningsnämnden och, som har hand om skola och förskola. Till exempel vad öppna förskolan.
Öppna förskolan, är det till och det är socialnämndens
delvis, område? Delvis, som sagt. Det är ett samarbete. Okay. Mobila teamet som stöttar elever och skolor att ja, i tidigt skede och hjälpa till om det blir något fnurr någonstans. Mm. Sen så har vi ju då när det blir riktigt allvarligt så kan vi utreda familjesituationer om det är så att man misstänker att barn får illa och så.
Okej, okay. Och det som förut kallades för socialbidrag, vad heter det idag?
Försörjningsstöd kallas det.
Ja, och vilket område?
Det ligger inom individ- och familjeomsorgen
också. Det gör det?
Ja.
Okay.
Och även hjälp om man har bekymmer med beroende av olika slag.
Mm. Var det här saker som du kunde innan? Sa du vad du jobbade med innan? Du...
Nej, han har inte det
här,
med
det. Vi kastar oss in. Vi är så snabba här på den här radion.
Ja, precis. Ja. Nej, inte några professionella erfarenheter från det. Men däremot så har man ju alltid bekant och andra erfarenheter kring de här frågorna. Så. Min bakgrund professionellt är att jag jobbade inom hörselbranschen med hörhjälpmedel.
Jaha. Men det är ju lite åt det här hållet.
Ja,
i alla fall.
Det
gör det lite. Det är funktionsnedsättningar, det är det, absolut.
Ville du själv bli ordförande i socialnämnden? Var det någonting, när du gick med politiskt, var det du tänkte jag ska... Det här är ett område?
Ja, bland annat var det det. Därför att jag tycker att det är... Här kommer ens värderingar på sin spets på något sätt. Hur man ser på människan. Och det är ju liksom den tunga biten så. Sen så trodde jag väl inte att det skulle gå så fort. Va? Men ja, det har varit jätteintressant och jättespännande.
Får jag hoppa tillbaka lite? Hur kom det sig att du blev politiskt engagerad?
Ja, det var ju i samband med att jag gick en högskoleutbildning på KTH med datateknik.
Mm.
Studerade jag där. Och började väl inse att det där inte var någon grej som jag engagerade mig i. Mm. Eller hade så mycket engagemang i egentligen, så att säga. Utan det var mer en sådär att... det
kan man bara hamna på något?
Ja, det där är nog vettigt och bra att ha. Och jag menar, behovet finns framöver och sådär. Det är en bra karriärväg. Men någonstans där när jag insåg att jag skulle byta bana och sånt där så intresserade jag mig mer för politik helt enkelt. Och det var också i samma veva som Göran Perssons sista period, och det var delvis också han som gjorde att jag till slut tog ställning.
Ser man. Men då var inte du så himla gammal. Hur gammal var du då?
Nej, då var jag 21 då.
Ja, 21. Mm. Så du har varit politiskt intresserad sedan du var 21?
Mm. Ja, delvis innan också, men det var då jag valde parti och tog ställning. Okay.
Mm. Mm. Intressant, för väldigt ofta är det så att de som är politiskt engagerade har det med hemifrån, alltså att föräldrar och sådär har varit politiskt engagerade.
Mm. Mm. Nej, mina föräldrar har åsikter om mycket, och det är klart att vi har haft en del politiska diskussioner, men det är inte det är verkligen inte något dominerande hemma, har det inte varit så va? Så att, nej.
Mm. Ja, intressant.
Mm.
Nu är det sagt, vi väntar in en annan person till vår studio som heter Susanne Rånström. Så vi snart kommer hon att knacka på här, så vi gör en liten paus emellan och talar om just nu att ni lyssnar på Radio Tyresö på 91,4 MHz. Jag heter Ann-Sanin Lindgren.
Och jag heter Kristina Melsén.
Ja, nu har vi fått in en ny person här i vår studio. Det här är ju Tyresö-soffan, men vi har ju idag i studion. Och vem har vi här nu?
Susanne Rånström från Socialdemokraterna.
Precis. Mm. Och du har suttit i socialnämnden ganska lång tid, va?
Ja, sedan, jag försökte räkna ut det här, men jag tror ungefär sedan 95.
Ja, jag tror du har suttit
96.
Fjärde mandatperioden.
Ja, då kan det vara.
Snart 16 år, har jag räknat ut.
Ja, men vad bra. Men nu sitter jag inte där längre.
Nej, du har avgått.
Du har avgått där, ja.
Ja.
Men vi tog med dig för att vi tänkte att vi måste få chansen att prata om socialnämnden. Så när du fortfarande vet vad det handlar om.
Ja.
Nu har vi fått en introduktion av Andreas här från Moderaterna. Så du får berätta lite mer om dig själv.
Mm. Jag flyttade till Tyresö 75, tror jag, flyttade hit. Och bodde i ett kollektiv på den tiden.
Jaha, fanns det ett sånt här då?
Ja, det var ju liksom lite informellt. Ja. Men det var några familjer som flyttade ihop. Och därmed så fastnade vi uppe i Krusboda. Och där, det blir kanske 10 år sedan jag flyttade från Krusboda ner till Fårdala.
Mm.
Jag är gift och 2 vuxna barn.
Och du är även barnbarn?
Jag är även barnbarn. Ja. Ska vi prata om dem?
Det har jag också. Då kan vi sitta så här länge.
Nu pratar vi bara om Andreas ålder. Ja. Den känns helt rätt. Vi andra talar vi inte om lika mycket om.
Men jag har inte barnbarn.
Men Andreas, du har precis blivit pappa.
Ja, det stämmer.
Jaha.
Hur gammal är barnet?
Han är 2 månader ganska precis. Sen i fredags.
Just det. Funkar det att vara liksom småbarnspappa och politiskt aktiv och borta nästan varje kväll?
Än så länge har det gått ganska bra. Jag har en förstående partner.
Ja, vad bra. Mm. Kan inte, det är inte alltid så lätt att få ihop det här i och med att mycket av de politiska mötena är på kvällar.
Mm. Nej, så är det. Sen så är det väl så att jag då tar en liten sovmorgon också för att kunna hjälpa till lite mer hemma i och med att jag jobbar på kvällarna.
Ja. Mm. Nu tänkte vi att ni skulle få berätta lite grann om vad som finns. Vi har haft lite saker uppe nu i media. Och bland annat så har vi fått läsa om Tyresö och socialsekreterarna i Tyresö som plötsligt gick ut och sa att de hade fått nog.
Mm. Vi hinner inte.
Vi hinner inte. Och de gav ifrån sig sin delegation. Kan inte du, Andreas, berätta vad var det som hände?
Ja, om man ska försöka sammanfatta det på något bra sätt, vilket jag inte är säker på att jag kan. Men generellt sett i Sverige, i samhället, så är det så att trycket ökar på den här yrkeskåren, eftersom det är fler och fler anmälningar kring barn som far illa. Om det beror på att de verkligen gör det, eller för att det anmäls fler, att vi hittar fler, är lite... Ja, det vet man inte
riktigt. Har man blivit mer benägen att anmäla, tror du?
Ja, jag vågar inte svara på det. Jag vet faktiskt inte. Däremot hände kring det här, det var ju det att vi gjorde en ansats att försöka hitta fler i Tyresö hösten 2012, och det gjorde att den ökningen blev väldigt kraftig just, eller från och med då egentligen, och sen så har det ökade inflödet hållit i sig då sen dess, och det har varit extra tufft för oss då.
Mm. Och då bestämde sig socialsekreterarna att de inte längre ville ta ansvar, för det som kan hända om det skulle vara så att någon anmäler att ett barn far illa och där barnet sen omkommer eller det händer någonting. Det har ju tydligen varit ett fall i Dalarna, va? Där socialchefen eller socialsekreteraren som inte gjorde det här.
Hon blir åtalad för dråp.
Ja, så att det är väldigt viktigt att man har massa regler för hur snabbt. Du kanske kan berätta också lite, Susanne, hur funkar det? Ni som inte vet.
Jag kan väl säga så här, jag tycker att det är en modig grupp socialsekreterare. För det är inte så vanligt i landet att man gör det man har gjort här i Tyresö. Och det har ju också dragit med sig en våg i både kranskommunerna och Stockholms stad. Där det är fler socialsekreterare som jobbar under mindre bra förhållanden, så att säga. Mm. Så jag tycker själv att det är väldigt modigt. Sen är det ovanligt. Nu hamnar ju ansvaret på utskottet.
Politikerna i utskottet?
Politiska utskottet, ja precis. Ja.
Så skulle det hända någonting, så är det här har vi hållit på och dividerat om. Ja. Vem är det som åker i fängelse? Nej. Vem är högst ansvarig? Det är väl det som är frågan då. Om det är tjänstemännen eller politikerna. Mm.
Om man ska försöka säga det kort, så är det så att socialnämnden är alltid ansvarig för all verksamhet under socialnämnden. Så är det ju, så att säga. Och verksamheten och cheferna är ju ansvariga för att lyfta om det är så att de inte kan uppfylla det uppdraget eller fullfölja det uppdraget som de har fått från nämnden, och det är det man har gjort. Själva delegationen ändrades aldrig faktiskt, utan det handlar om att man flaggade upp för att situationen var kritisk och att vi då beslutade att socialutskottet skulle hålla en närmare kontroll på de här ärendena då, så att vi var medvetna och vad som hände och så.
Är ni kapp nu?
Nästan är vi det.
Okay.
Det har skett väldigt mycket sen i slutet på november då. Det var ju 22 ärenden som inte gick att fördela därför att alla som arbetade hade fullt upp, och sen var det 54 ärenden som hade dragit över den lagstadgade tiden på 4 månader. Mm. Och det är också en gräns som alltså, i särskilda fall kan man besluta att förlänga utredningen över 4 månader. Det kan vi göra utan att bryta mot lagen. Men alla de ärendena var inte så då. Men, och de är nere nu, senaste siffran jag fick på 15.
Mm.
Så att de här 22 är helt borta. Det finns alla ärenden jobbas med och sådär. Och det är 15 kvar som har dragit över tiden.
För jag vet att andra socialsekreterare har ju sett upp då till, som du säger, Susanne, att jag har en nära släkting som jobbar med sånt, som tycker att Tyresös socialsekreterare är modiga. De har någon slags kampanj som heter
Vi bryter tystnaden.
Vi bryter tystnaden, som handlar om att man... För det här är en väldigt lojal yrkeskår som verkligen, som sällan säger att nu är nog. De försöker väl så gott de kan lösa det efter sina förutsättningar.
Absolut.
Verkligen.
Mm. Ja. Vi har haft andra såna här frågor som vi har väl några frågor som vi kanske kan ta dem på en gång, så att det som är politiskt skiljande, för nu låter vi så överens allihop här. Det är snart val, och ni som har lyssnat på Tyresön hör ju att det är många program som handlar om politik, och här i Tyres så har vi en fråga som håller på med, som kallas för LOV. Någon som kan tänka sig att förklara vad det betyder?
Det kanske jag ska göra då. LOV är då ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, som är en lag som kommunen måste följa när man anlitar andra aktörer och entreprenörer i den kommunala verksamheten, så att säga. Och LOV innebär att det är bara begränsat till egentligen socialnämndens områden, så att säga, vård och omsorg. Det innebär att kommunen sätter upp regelverk för vilka krav man ställer på den utföraren av en insats som man då lägger ut på LOV. Och alla företag som uppfyller de kraven kan då erbjuda sina tjänster i konkurrens med kommunen på lika villkor och med samma ersättning som kommunens egen verksamhet får.
Och det är någonting som Moderat eller ni i Alliansen tycker är bra? Eller det är
du kanske kan väl säga vad förkortningen står för?
Lagen om valfrihetssystem. Står den för.
Och det är någonting som ni i Moderaterna gillar?
Ja, det gör vi verkligen.
Varför tycker ni det är så bra?
Slutklämmen där som jag egentligen inte fick med, det är ju att personen som då nyttjar den här tjänsten, hemtjänsttagaren till exempel då, själv kan välja mellan de här olika utförarna eller kommunens egen regi utan att vi politiskt kan lägga oss i det, så att säga. Och det tycker vi är en sund modell för många av våra insatser. Därför håller vi löpande på att utreda olika insatser för det här systemet då. Det är naturligt att ideella organisationer, idéburna organisationer, företag som har kompetensen att bedriva den här verksamheten också får göra det på lika villkor som kommunen, och att Tyresöborna, om man inte är nöjd, kan byta.
Okej.
Och du, Susanne, vad säger du om det?
Du tycker inte det är lika bra?
Nej, vi tycker ju inte det, vi socialdemokrater. Nej, inte bara jag, vill jag säga.
Nu låtsas jag vara som journalist. Jag sitter ju också med i Socialdemokraterna. Men jag tycker likadant som du. Så vad är det vi tycker, Susanne?
Vi har ju idag LOU som gäller i kommunen.
Som eller står för lagen om
offentlig upphandling. Och det är ju mycket mer styrt. Är det, liksom. Där bestämmer man vilka företag man släpper in i kommunen och inte. Det är lättare att prata om LOV och LOU när man pratar om det. Och LOVen är ju så att man öppnar ju dörrarna och det ökar administrationen och hejdlöst har gjort i samtliga kommuner som har gått in i det här. Och det finns ju kommuner som dessutom har sagt att vi har inte råd med administrationen och uppföljningssystemen som krävs för att kunna ha kontroll på företag helt enkelt. Och sen kan man ju fundera på också, som vi har pratat i våra partier, det här med hur mycket ska man utsätta de gamla människorna får att välja.
Kan de välja?
Nej.
Klarar de av att välja?
Nej, det finns tydlig klar forskning som påvisar att de äldre inte klarar av valet. Utan att man blir väldigt beroende av anhöriga som då byter fram och tillbaka många gånger, eller att man lägger ansvaret på aktuell biståndsanläggare då.
Men får man en katalog då där man ser?
Ja, det kan man få. En katalog, och så står det då att hur man profilerar sig helt enkelt. Och här i Tyresö kanske det inte är så att det kommer bli 30 företag på en gång. Men fast man måste ju tänka långsiktigt, vad sker när man går in i det här? Jag jobbar ju som sagt i en grannkommun där vi har flera hundra utförare. Där vi har fått öka våra kontrollsystem. Och helt otroligt.
Ja, du jobbar med de här frågorna till vardags?
Ja, precis.
Vad jobbar du med?
Jag är chef över biståndsanläggare i en grannkommun.
Okay.
Det har ju tagit ett antal år innan vi hittar de oseriösa. Och det är liksom, vi är flera kontrollinstanser innan man förlorar sitt uppdrag och så vidare. Och det måste man ju fundera på. Ska skattepengarna gå till det? Eller ska de gå till vården och omsorgen praktiskt ute i verksamheterna?
Man kan ju också säga att det öppnar faktiskt för mindre aktörer, LOV.
Absolut.
Också, vilket inte LOU gör.
Jo, det gör det visst det. Då blir helt och håller på hur man skriver upphandlingsavtalen.
Det blir svårare.
Ja, det är svårare, men det finns helt klart finns det möjlighet till det. Vi har i våran kommun idag ett par små företag som fungerar så utmärkt, så vitt jag vet.
Men stämmer det att det kommer ställa större krav på kommunen då, att bli duktigare på att kontrollera och...
Ja, delvis, men sen så alltså det faller ju, alltså det blir ju rimligt att man ställer sig frågan då, hur kontrollerar vi kvaliteten i det man levererar, så att säga. Och det är ju väldigt viktigt för oss att titta på och hitta system som gör att vi kan kontrollera liksom slutprodukten.
Hur gör man det?
Det gör man då via tekniska hjälpmedel då, att man kan se att personerna har varit på plats och så vidare. Det har vi inte i rull än, kan jag säga, utan det är någonting som vi kommer jobba vidare med.
Är det det man pratar om i Stockholm, att hemtjänsten ska liksom logga in på iPhone när man, jag är här.
Precis, men det är också så att, man kan ju också fråga sig om vi har allt i egen regi eller om vi har LOU, ska vi inte kontrollera då att, att brukarna får det de ska ha, så att säga, vad vi beställer av de olika utförarna. Och det tycker jag att vi ska göra ändå, så att säga. Så den delen kommer ju inte till egentligen. Men sen är det klart att det blir en administration i att godkänna utförare som ansöker och kontrollera att de betalar till exempel skatter och avgifter och såna här saker. Men det är ju någonting som man kan systematisera. Mm. Då kom
vi in på den fråga som jag egentligen kan mest. Men det har blivit väldigt mycket administration på väldigt mycket yrken. Det är bara att läsa tidningarna nu. Till och med läkarna säger det att de har knappt tid att träffa sina patienter. Det är liksom majoriteten av tiden går till dokumentation. Och det gäller fler och fler yrkesgrupper när man liksom...
Och det kanske gäller för socialt arbete och omsorgsarbete också.
Och det var bara liksom, så när man inte kan de här grejerna. Min mamma fick en stroke för 6 år sedan, då hon lever inte längre. Men då när ambulansen kom dit, då sattes en vid datorn och en undersökte. De knappade in liksom. Och sen på vägen in så höll de på att knappa in. När de kom till akuten så ställde de sig dator och knappade in. Och så kom någon och ställde en fråga. Mm. Och så fick vi svara på det. Och så gick de och knappade in. Mm. Och så kom en ny och ställde samma frågor. Och så gick de och knappade in. Alltså det var ett enormt knappande. Mm. Man tänkte, nu svarar jag för 7:e gången på samma... Vore det schysst om någon läste allt där?
Mm.
Och det var liksom väldigt mycket, alltså dokumentationen är liksom inte till för den som ska bli hjälpt, utan det är mer liksom om det går snett. Då ska man visa, titta, 17:30 gjorde vi det, 17:42 gjorde vi det. Så väldigt mycket av den här kontrollapparaten håller ju nu på att liksom sluka oss i olika yrken. Det spelar ingen roll vilket yrke man har. Så jag kan ju tycka att liksom lärarna har jättemycket dokumentation, knappt träffar eleverna. Och så som socialsekreterare är liksom, den person jag känner använder halva sin arbetstid bara att dokumentera.
Mm.
Och kanske 30% av sin arbetstid träffar klienter och 20% till möten och annat.
Mm.
Så till slut så försvinner ju verksamheten. Nu talar jag om vad jag tyckte. Nu har jag inga mer synpunkter på själva. Det var vad jag tänkte.
Har du
färdigpratat? Socialnämnden. Ja, det här är min stora ilska och jag jobbar inom IT-grejer. Och vi sysslar inte med
jag jobbar annat. Också väldigt IT-tung bransch. Ja. Dock ej med IT, men... Man blir ju förvånad över att de är så frikopplade alla system.
Ja.
Mm. Mm.
Men vad säger ni om det här med det ökade administrativa belastningen som alla får?
Nej, men helt klart är det på det viset. Och det gäller ju, nu tror jag inte att det bara gäller sociala verksamheter. Men det är ju väldigt mycket det du säger med att dokumentera för att man... dels ska man kunna följa en person. Liksom ifrån
vad som hänt. Det kan ju för en utomstående kännas som det blir en bisak.
Ja, ja.
Om man inte hinner träffa personen.
Om man inte hinner, jag tycker att det är helt tokigt. Men det här är ju min vardag.
Ja, ja.
Verkligen med personalen som helt blir tokiga helt enkelt. Ja, men, säger, vi står inte ut med det här längre.
Ja. Och men, det här mätandet.
Ja. Ja.
Fast jag är ju för mätande, va? Det man inte kan mäta, det finns inte.
men
jag är då ekonom.
Jo. Men vi bara säga så här, hur ska man mäta liksom välmående? För att när man har då sin gamla mamma, då får man enkäter att fylla i.
Mm.
Och så går man och frågar henne, liksom, är det bra här? Ja. Tycker du det? Nej. Alltså man vet inte, hur ska hon kunna fylla i det här på ett bra sätt? Det är vad jag som anhörig tror, så det är väldigt svårt att veta.
Man kan säga jättemycket om de här olika sakerna, men det är klart så, jag vet, Agenda hade ju det här uppe också i söndags, kring att läkarna sitter och dokumenterar.
Och när vi säger söndag så är det nu när vi sänder programmet, kanske inte just nu i söndags, utan
Agenda sänder ett program. Och de gjorde en lite konstig analys, för de sa att man lägger alla de här kraven på läkarna för att man har ett produktionstänk och producerar så mycket som möjligt. Men det är ju inte alls det handlar om, utan snarare det vi pratar om nu. Att vi ska riskminimera och man ska kunna följa dokumentationen. Det ska vara rättssäker också, måste man komma ihåg. För att våra beslut kan man ju överklaga också till domstol. Och då är det klart att det är viktigt att man vet hur utredningen har skett och så vidare. Så att mycket dokumentation är nödvändig och mycket bra också. Mm. Sen så kan det väl finnas, kan man väl ifrågasätta i vissa fall. I olika sammanhang, om allt behövs, så att säga. Om man behöver dokumentera verkligen alla de här olika grejerna. Men det som behöver dokumenteras ska ju dokumenteras, och jag tycker att den offentliga sektorn är ganska dålig på att ha användarvänliga gränssnitt, precis som vi var inne på, att man ska dubbeldokumentera.
Och gränssnitt, olika... vi talar om för de människor då, gränssnitt betyder hur man knappar in saker.
Just, i saker ska hänga ihop, men även om du är inne i en applikation
på datorn,
så ska det följa med, så att säga, på ett rätt säkert sätt naturligtvis. Det får inte vara så att vem som helst får tillgång till allt, men det finns ju teknik.
Det handlar ju jättemycket om att, alltså det är två saker, skilda saker egentligen, tycker jag. Dokumentationen runt brukaren eller kunden eller vad det heter, den måste vara, för att det måste vara rätt säkert. Men sen så får de ju så himla mycket sidogrejer som man ska syssla med. Dels som vi politiker vill ha in, och det är ju verksamhetsplanen som de ska bli involverade i, och det är mål och åtaganden.
Och det är ett sätt att mäta kvaliteten.
Men problemet är ju att de själva måste göra alla de här knappningarna. Ja. Alltså vi har ju tagit bort så mycket administration. För om man tittar tillbaka 15-20 år sedan, då kanske vi hade för mycket. Men nu för mycket administration.
Administratörer.
Ja. Medan idag så har det ju svängt lite åt andra hållet. Ja. Sjuksköterskorna
själva sitter och skriver.
Ja, exakt. Läkarna som sitter och skriver sin journal istället för att ha läkarsekreterare till exempel. Men det var ju en yrkesgrupp som var så oerhört uppskattad. Som
eller samma sak med polisen. Polisen till exempel har också samma problem.
Jag kom ner till en polis och skulle göra en polisanmälan på en polisstation på Kungsholmen för något år sedan. Och då så gick det så här, han skrev så sakta. Och jag var nere,
du ville ta över själv?
Ja, det var en av mina sjuksköterskor som har blivit hotad, utsatt för ett allvarligt hot. För då var jag chef på ett boende. Och han skrev så sakta så ni vet, det kryper i mig. Då sa jag, kan inte jag få låna skärmen, så kan jag, eller ta igen på det, så skriver jag åt dig. Gud vad skönt, sa han, jag är tvångskommenderad hit. Så jag skrev liksom.
Men det ska, man ju veta också, att många människor har valt vissa yrken för att de inte gillar att sitta vid datorn och skriva. Så att nu, det vi gör, alla ska ju bli administratörer. Men Andreas, jag tänkte bara fråga, jag var på sista socialnämndsmötet, då var det en hel timma med siffror. Det var en exercis av siffror där man efter en timme inte ens visste vilken, alltså där var en del av den här mäta kundnöjdheten. Och efter ett tag så jag försökte skriva ner, jag tänkte ska skriva ner vad egentligen han säger. Och jag kunde inte skriva något för att det var så mycket siffror. Och ibland så undrar jag liksom, är det värt att hålla på och mäta om man inte ens kan få ut någonting av de här siffrorna?
Jo, men jag tycker absolut att vi kan få ut någonting av siffrorna, därför att alltså de här mätningarna är ju väldigt komplicerade, att de ska vara jämförbara med tidigare år och med andra kommuner och så vidare. Och den redovisningen och den konsulten vi använder är ju väldigt bra på att berätta alla de här komplicerade sakerna.
Alla siffror.
Ja, och hur man... allt man måste tänka på, så att säga, när man ställer frågorna hur man ska jämföra, hur de här siffrorna räknas fram och sådär. Så att det beror lite olika på hur man presenterar också. Men jag tyckte att det var väldigt, alltså vi fick till exempel lära oss att inom individ- och familjeomsorgen så är det inte lika lätt att få god kundnöjdhet, för alla där är inte alltid nöjda med det de får, och av naturliga skäl, deras livssituation.
Om man omhändertar barnen så kanske man inte är så nöjd.
Ungefär så. Ja. De ingick i och för sig inte den här. Men att vi till exempel jämförbart med de två andra kommuner som gjort samma mätning, att vi låg högre. Vi fick reda på att inom biståndsavdelningen så var man mer nöjd på inom äldreomsorgen än inom om personer med funktionsnedsättning till exempel. Då kan cheferna ta med sig det här hem och fundera, ja men vad är det som gör att det är en skillnad egentligen här?
Men är det någonting man lär sig som man inte redan visste? Ibland frågar man inte folk längre. Nu måste man ha siffror om man ska...
Fast det är ofta, nu måste jag älskar siffror komma in där. För jag menar, du kanske lägger värderingar i dina ord när du beskriver hur nöjd du är. Medan en annan person är mer snål med värderingen och färgerna i orden. Då blir inte de jämförbara. Vi vill ju kunna jämföra oss med andra kommuner. Vi vill kunna följa upp kvalitet på olika sätt. Och då är siffror väldigt bra. Sen måste man ju alltid vara försiktig med statistik. Men utan kan man ljuga hur mycket som helst.
Man får inte ta det helt för sanning. Utan man måste ju, men det är en indikation som man kan ta vidare.
Och vi tar några andra siffror då bara. Nu har vi precis fått bokslutet från 2013. Nu gick det inte så bra i Tyresö på just socialnämndens område. Kan inte du berätta vad det beror på, varför man är...
Du menar att vi gjorde ett underskott?
Underskott, ja.
Ja.
För det ska inte gå med vinst.
Nej. Ja, men alltså, just det. Ja. Men varför man
ekonomiskt sett så gjorde vi ett underskott. Ja, precis.
Varför?
Det är framför allt på grund av de ökade anmälningarna och som leder till fler placeringar inom för barn och ungdom.
Och när du menar placeringar, det är på ett ungdomshem eller vad är det någonstans?
Nej, det är framförallt familjehem. Men i vissa fall så kan det ju bli HVB-hem som man kallar det, då, hem för vård och
Ja, hem för vård och boende.
Boende, ja, precis. Mm. Och ja, ibland kan det bli väldigt dyrt då.
Mm.
Men det är framförallt fler.
Det är fler?
Ja. Och det har gjort att kostnaderna har ökat väldigt mycket. Och det är ju kostnader som... Det är inga frågetecken om vi ska ta dem eller inte, utan då får det bli ett underskott helt enkelt. Det är också saker som är ganska svåra att förutse. Så att säga. Mm. Vi såg ju att det drog iväg hösten 2012 och sen hade de olika partierna då bedömningar om hur mycket pengar vi behövde för 2013.
Mm.
Men det var inget parti som var i närheten av vad det landade i, så att säga. Så det är...
Men det är lättare med äldreomsorg. Det har skjutit iväg nu, kostnaderna.
Ja, det har det gjort.
Och sen var det också kostnader för personlig assistans och sådana kostnader också som hade ökat, eller?
Ja, det hade det gjort. Men det har inte påverkat det slutliga lika mycket.
Mm. Det viktiga väl, även när sånt här händer, det är att man gör en analys av varför kostnaderna drar iväg och skenar iväg. Man kan ju till exempel titta på, har vi tillräckligt med demensplatser till våra demenssjuka i kommunen? Nej, det kanske vi inte har. Då får man ju köpa en dyr placering utanför kommunen kanske. Och det är ju det här förebyggandet med att titta på vad är det vi kommer behöva? Hur ser det ålderstrappan ut?
Hur ser den ut egentligen?
Jag skulle gärna vilja komma in på det här med äldreomsorgen. För på den tid när jag satt i socialnämnden, vilket var mer än 20 år sedan.
Det var före min tid.
Då var det inte så många äldre i den här kommunen. Nej. För då var det fortfarande en väldigt ung kommun. Och mycket inflyttning också av människor i medelåldern och yngre. Men jag kan tänka mig att det är rätt stora utmaningar framöver här i Tyresö.
Mm.
Att ställa om också. Mm. Lite det du var inne på. Mm. Att man behöver köpa akut en plats. Men man måste också börja planera för framtiden.
Mm.
Hur ser du på det?
Ja,
absolut. Det är ju så att Tyresö kommun är, när man tittade för ett par år sedan, var vi den kommun som har den största, eller den sjunde största äldreutmaningen.
Mm.
I landet.
För en gång i tiden, då var vi en av de barnrikaste kommunerna i hela landet. Mm. Och de som då födde de barnen, det är de som är gamla nu.
Precis. Vi är ju den kommunen i landet som har växt mest invånarmässigt sedan 1960.
Mm.
Och det gör ju att det slår så mycket. Det handlar inte om att vi kommer att ha en äldre befolkning än andra kommuner, utan det handlar om att vi, medan hela Sverige blir äldre, eller äldre delen av befolkningen blir större, så är vi på väg i fatt samtidigt. Då. Mm. Så att våran utveckling är kraftigare, och då är det klart att då behöver vi bygga
ut. Vi är på väg mot en mer normal kommun.
Ja, för när jag var liten och bodde här, kom jag bort här sedan jag var 7 år, då såg man inga gamla människor. Alltså de får man såg. Det där går en mormor.
Hon var 50.
Ja, men det fanns ju inte på kartan. Jag ska bara säga liksom det här med rullatorer och alla sånt. Det är ju ett helt annat centrum nu. Många av dem som var med liksom flyttade in här på 60-talet nu är äldre. Men hur ska vi lösa det här då? För att det är ingen överraskning att våra gamlingar blir äldre. Och att
vi blir ju alla äldre varje dag.
Vi också, men det pratar vi inte om i det här programmet.
Nej, men fördelen inom äldreomsorgen, det är ju att vi kan förutse utvecklingen på ett helt annat sätt än kanske inom individ- och familjeomsorgen. Så att där har vi en plan för utbyggnad av både hemtjänst och särskilt boendeplatser då. Så det är inte så mycket annat att göra än att göra det. Så
kommer det byggas fler äldreboenden eller?
Det kommer vi göra. Fram till 2020 kommer vi åtminstone bygga två stycken nya.
Okej, var någonstans?
Det första kommer ligga in till det som idag heter Kryssmyntan bakom
Granhäcksmyntan.
Farmarstigen.
Mm.
Ja. Mm. Och det andra är inte beslutat ännu. Men möjligen kommer det hamna borta i Trollbäcken.
Mm. Okej. Okay. Mm. Vet ni vad? Alltså, tiden går fort när man har roligt. Och nu vi hade himla många fler ämnen vi skulle vilja diskutera med. Jag tror att det här är ett väldigt viktigt ämne, för att våra lyssnare tror jag kan ganska mycket om det här ämnet. Vi pratar inte ens om folkomröstningen. Så kan inte vi förbjuda in er
ytterligare en
gång och där vi diskuterar. Jag tror att äldreomsorg i taget tror jag att vi måste prata mer om.
Mm. Och jag tycker det här med ungdomsfrågor är väldigt viktigt.
Ja, ungdomsfrågor är också viktigt.
Vi är mitt emellan då.
Ja, vi klarar oss
ändå. Man kan väl säga så här, socialnämnden sträcker sig ju faktiskt ifrån det du föds till du dör.
Ja.
Det är ju faktiskt därför det jag tyckte var så himla kul. Mm. Det är för att dels har man fått lära sig mycket som politiker, men också att man liksom delvis kunna påverka saker som sker. Mm. Och man får mycket funderingar på vad som är... Ja, hur ska man kunna rädda samhället? För det är lite grann det handlar om. Att...
Men Susanne Rånström, vad har du tänkt dig nu när du har lagt av i socialnämnden? Vad ska du då göra istället?
Ja du, jag ska steppa. Ska jag göra.
Nu skojar
jag. Nej, jag skojar inte.
Jag ska lära mig steppa.
Ja. Okay. Jag fick det 60% av min son. Aha, för det har jag alltid velat lära mig.
Mm.
Så det har jag lovat att jag ska, efter sommaren ska jag börja steppa.
Men ska du lägga av med politiken?
Nej, det ska jag inte göra.
Okay.
Inte helt.
Ja, bra.
Ja.
Jag måste ha dig som mentor nu när jag är suppleant i socialnämnden.
Just det.
Ja. Vet du, vi tar och avrundar det här programmet. Vi tänkte bara tala om att just nu går det flera program med politiska program, därför det är valår. Det är både ett EU-val i vår,
val.
Ja, och sen är det val då till kommunen, det som berör oss mest, kanske här i det här Radio Tyresö. Och då har flera partier börjat sända.
Mm.
Och vi vill bara tala om ni tycker att det är lite ensidigt här på radion, att alla partier har blivit inbjudna att börja sända. Än så länge är det bara...
Antingen kan man sända själv
och
göra sitt eget, eller så kan man bli intervjuad av någon av våra radiomakare.
Just Leif precis.
Bratt är väl framförallt våran.
Ja. Och snart kommer ni i Folkpartiet kanske igång med Radio Liberal.
Ja, igen. Ja. Vi började ju sända när radion startades 1985.
Kristina brukar säga det, att det är tack vare Folkpartiet som vi har den här radion. För det var deras förslag.
Det var vårt förslag. Och Socialdemokraterna gick med.
Jag skulle säga det.
Jag brukar inte säga den kommentaren så ofta. Jag bara påpeka.
Ja, ibland så verkar det som allt gott här i livet kommer från Folkpartiet.
Ja, men så är det.
Ja, det är ensam om att tycka det här rummet, kan jag tala om.
Ja, det är hårt att vara minoritet. Ja.
Men vet du, vi hoppas på att vi kan få med i vår soffa nästa gång. En lite bekvämare. Vi säger så här. På återhörande, jag heter Ann-Sanin Lindgren, är socialdemokrat.
Och jag heter Kristina Melsén, är folkpartist.
Och vår gäst var...
Andreas Jonsson, Moderaterna.
Och Susanne Rånström, Socialdemokraterna.
Mm. Tack. Bra. Hej.
Hej.